Jo, det var det. Så det var nog, ja, det var väldigt fin stämning, verkligen. Det var en premiär kan inte gå bättre än vad den gjorde.
Och nu blir det fler föreställningar i Malax på lördag.
Ja, då har vi 3 och 8 så har vi då i Pixneyhallen i Malax.
Men har du berättat, vad är det som man kan se på scen när skolmusikkåren bjuder på show av det här slaget?
Den här gången så är det ungefär 120 medverkande i showen. Och då är nästan 60 av dem så är då själva orkestern, som alltså är större än vad den någonsin har varit på en show. Så det är ganska trångt i orkesterdike, så att säga, eller orkesterpodie. Och sen har vi då 4 drillgrupper. A, B, C och D, drillflickorna som både drillar och dansar. Och det här är ju liksom själva stommen då för det hela. Barnen och ungdomarna som har övat mycket inför det här. Och sen har vi solister som framträder tillsammans med dem. Och Patrik Isaksson är kanske den mest kända så där utanför Finland också. Han brukar ju också turnera ganska mycket här. Och sen har vi Sonja Biskop, vi har Anna Rosengård, vi har Andrea Eklund. Och så har vi Fabienne Atier som också är en ganska ny bekantskap här, som har flyttat in från Sverige till Kristinestad för att gå på Lappfjärds folkhögskola. Och sen så har vi med oss Double Up, som ju är en sån här dubbelkvartett från Närpes som sjunger tillsammans. Så att där har vi en kör och att de står för egna nummer också. Och sist men inte minst så hittar vi sen en väldigt fin solist också i själva orkestern. Och det är Lina Holmberg som spelar valthorn till vardags. Och så är det Susanne Marin som liksom drar ihop allt det här, som funkar som konferensier och kanske också står för humorn i showen.
Hör du, skolmusikkåren har ju satt upp en hel del shower under åren. Och hur skulle du ranka den här jämfört med de andra? Eller kan man ens göra det?
Det är ju svårt förstås att jämföra, speciellt för att man inte riktigt minns. Alltså det är klart att det är nästan så att varje år när man gör det här så tycker man att den man håller på med är den bästa. För det är den stämningen man är inne i. Och så mycket av det här så handlar ju om den här liksom gemenskapen vi har genom att vi gör det här tillsammans. De allra flesta gör ju det här på Talko liksom, och det blir ju en speciell stämning och att man liksom känner att oj vad vi är bra. Och det är det som är så roligt, att känna att alla gör sitt bästa. Jag personligen så tycker ju faktiskt att den här showen då, så objektivt det nu går att säga det, är den som håller högst kvalitet, alltså musikaliskt sett, koreografiskt sett, och också att vi kanske har ännu mer än förut låtit musikaliteten och det att någon kommer in och briljerar liksom med sin röst och med sin dans stå i fokus. Att det kanske är mindre än vanligt med jippon hit och dit och sådär, utan just vi Susanne Marins kommer det in, och kanske också genom vår lottdragning som är lite annorlunda än lottdragningar brukar vara. Men att annars så jag som regissör har ju verkligen försökt hitta de låtarna som ska göra att var och en av artisterna ska komma mest i sin rätt. Och jag måste ju säga att när jag själv sitter där i publiken så känner jag ju nog flera gånger att här är det nu någon som gör det här helt optimalt faktiskt.
Men det där har ju varit lite av ett kännetecken. Jag har sett några av de här showerna genom åren och alltid slagits av tanken att oj, hur kan det vara så där bra? Och att tänka att det finns såna där förmågor utöver solisterna som är kända namn, men tänka att det finns såna där förmågor som sitter där i någon rad och gömmer sig och så kliver det upp på scen och så är det kanon.
Ja, om man tänker på de här showerna genom åren så det är nog många som sen har blivit proffs och som kanske har varit lite så där halvproffs när de har fått komma upp på den här scenen, som har liksom tagit sina första steg på något sätt. Till exempel Krista Siegfried, som var ju väldigt tidig i sin karriär när hon var med i showen. Och sen har vi också andra, som till exempel Xenia Timoshenko, som just nu hon är utbildad musikalartist och är just nu på Stockholms stadsteater i en pjäs. Och många, många andra. Och Andrea Eklund till exempel, som är med i den här showen, så hon har ju själv spelat flöjt i skolmusikkåren.
Nästan Oscars nominerad.
Så att vi har ju med hennes bidrag förstås, och då arrangerad för den blåsorkester då där hon själv har spelat som ung. Och sånt känns ju förstås också väldigt meningsfullt, och både som en plantskola för dem som liksom tar det där avstampet ut i världen då, från det här och från hela skolmusikkårens verksamhet. Och sen också för att de barn och ungdomar som sitter i skolmusikkåren nu, det är klart att det sporrar dem att se att det är möjligt. Och det är någonting jag har tänkt mycket på, att hur kommer det sig att det är så många proffsmusiker som kommer från Närpes. Och jag tror att det handlar mycket om det här också, att genom att den här verksamheten har funnits nu då i 60 år som det blir i år, så har man hela tiden fått se det som en möjlighet. Alltså det är kanske ingenting som studiehandledaren säger, att tänk om du skulle bli proffsfagottist. Men det finns liksom en sån då stämning och en sån kultur av att det är möjligt att gå långt inom musik och olika typer av konst och kultur.
Men har du Hollywood-tema? Hur blev det?
No, jag vet att det är ett tema som min pappa, dirigenten Anders Steyr, har ruvat på i många år. Och nu blev det då till sist det. Vi har ju haft musikaltema och vi har haft show med 1G3B och allt möjligt annat som har kommit före. Men det är ju nog egentligen det tema som jag själv också tycker passar allra bäst. Alltså att lyssna till stora bombastiska ballader eller dramatisk filmmusik med 60 personers blåsorkester och med bokstavligen pukor och trumpeter. Så det är nog där som skolmusikkåren kommer allra bäst till sin rätt.
Och mycket att välja bland. Jag menar, hur har ni funderat när ni har plockat ut låtarna? Du sa redan, du har försökt hitta sånt där solisterna och musikanterna kommer till sin rätt, men det måste ju vara jättesvårt ändå. Det finns ju så många favoriter.
Jo, det är klart att det finns flera favoriter som jag själv skulle vilja ha med. Många liksom kill your darlings som man måste göra. Och en låt, så det ska ju både handla om, för det första, balansen i hela showen också. Vi kan inte ha bara ballader eller bara ha stora nummer och sådär. Utan det måste finnas en dynamik där. Och så handlar det just om solisten, vad som passar dem. Det handlar om vilka slags nummer eller låtar som kan bli intressanta visuellt. Både att se på och också pedagogiskt för drillflickorna, de som dansar till exempel, att de utvecklas genom det. För det här är ju också hela tiden faktiskt ett pedagogiskt projekt, även om det också då riktar sig till en stor publik. Så att det är mycket att tänka på där, och var passar en kör in någonstans? Hur kan vi balansera språken? Nu har vi ju mest engelska och lite svenska, det kommer kanske ganska naturligt i det här tema. Faktiskt också en sång på franska. Men att det är nog många variabler där, så att det är inte bara så där att ja, men det är ju en bra låt, den tar vi. Och sen finns det förstås en del måsten. Det är klart att vi måste ha med James Bond-team spelat av en blåsorkester om vi gör ett filmtema.
Härligt. Hör du, Lina Teir, hur länge sedan är du själv spelade i skolmusikkåren?
Ja, det är mellan 15 och 20 år sedan. Tiden går snabbt. Man spelar ju i allmänhet där tills man går ut trean i gymnasiet, när också många flyttar bort för att studera och så här. Men i den här orkestern nu också så finns det ju flera som är i min ålder och som har blivit proffs och som liksom därför kommer tillbaka och på det sättet också kan vara till hjälp då för de andra i stämmorna och så här. Så att det är klart att när man sitter där i publiken att man också gärna ska ha suttit där med sin altsaxofon, för att det är nog en upplevelse som jag tror att den som inte varit med om den har gått miste av någonting. Alltså när man sitter mitt i orkestern och hör alla de här stämmorna runt sig och dessutom är en del av det själv. Så att framförallt så är ju den här showen en stor upplevelse för alla de här barnen och ungdomarna. Det är inte ofta som ens instrumentlektioner leder till ett sånt här projekt. Och det är också därför som det är värt att göra det för själva skolmusikkåren.
Hör du, det här med drillflickorna då sen, det är ju ett väldigt unikt numera. Jag menar, förr i tiden fanns det Chimo, hade drillflickor bland annat. Men man ser ju inte så väldigt mycket drillflickor just nu. Och ni har fyra liksom grupper. Hur kommer det sig?
Men där är det ju också långa traditioner. Alltså de fyller också 50 år i år. Och någonting som jag har tänkt på nu när vi har övat den här showen är ju det att eftersom det är sådana som själva har drillat som sen blir de här drillledarna, så gör ju det också just att den här kulturen förs vidare hela tiden. Och jag är nog väldigt imponerad över hur de här ledarna då, det är 8 ledare just nu, 2 per grupp, hur de hela tiden vill ta det här vidare. Alltså att det ska inte bara bli den där man står med sin drilluniform och sin stav, utan det är liksom grunden, men sen kan man ta det vidare estetiskt på många olika sätt. Och sen så fokuserar det förstås också på själva den här stavtekniken. Och det är kanske någonting som man sen nästan tar för givet med drillorna. Sen ska de kasta den där staven och så här. Men det är nog verkligen många timmar arbete som ligger där bakom också.
Ja, har man någon gång försökt? Nej, det är helt omöjligt, ja. Att ens tänka på det. Hördu, pappa dirigenten Anders Steyr, han har ju aviserat att han ska pensionera sig så småningom. Det här är ju naturligtvis en fråga vi ska ställa honom. Men vad tror du om skolmusikkårens framtid? Finns det någon framtid?
Det är många som frågar mig det här just nu och som frågar att vet ni någonting? Vem är det som ska ta över? Och det är ju jättefint. Man märker att skolmusikkåren är någonting som är viktigt för många, att det lever vidare. Och det som behövs är förstås någon som kommer in och som med samma engagemang vill göra det här till sin grej.
Är det möjligt?
Ja, jag vet inte. Min pappa tog över skolmusikkåren genom att han kom in och skulle ha ett mellanår från sina historiestudier i Åbo. Efter då Frans Mattan som hade grundat orkestern. Så han kom ju inte heller in med tanken att han skulle göra det till någon sån här stor verksamhet och på det här sättet sätta sin prägel på det, utan han tänkte väl han tar orkestern lite och ett år så får han se. Så jag tänker att det är ju på samma sätt kanske med någon ny som stiger in, men att det krävs ju förstås att man har, det är mycket annan kunskap än att bara stå framför den där orkestern som krävs. Det är en väldigt stor organisation och Närpes skolmusikkår skulle aldrig fungera utan alla volontärer, alltså alla föräldrar som då enligt ett visst system ställer upp en eller två gånger per år med att koka kaffe eller bygga scen eller sätta upp ett tält på tomatkarnevalen eller vad det kan vara. Så det är allt det här det handlar om, så att jag hoppas ju att det ska kunna komma in någon som kan gå lite sida vid sida då med min pappa först för att liksom få in en fot i det här, för det är klart det finns en massa som bara finns i hans huvud om hur han brukar göra det här. Och sen så krävs det förstås från kommunens sida och kanske från skolväsendets sida att man kommer in och funderar på att vilka nya former ska det här ta nu framöver. För att mycket av Närpes skolmusikkår har ju faktiskt också byggt på att min pappa jobbar hela tiden. Först jobbar han sin arbetsdag och sen jobbar han en till volontärarbetsdag kan man säga. Det betyder jättemycket för honom hur det går med skolmusikkåren och att det ska bli bra. Och det är ju en sån eldsjäl det behöver vara. Men jag tänker att för att en verksamhet ska bli hållbar på lång sikt så kan det inte bygga på eldsjälar. Så är det ju med all konst och kultur. Att det måste finnas satsning också, det måste finnas pengar och allt det här. Men jag tror ju nog att Närpes skolmusikkår visar nu med den här verksamheten man gör här eller med att vara den orkester som uppträder vid Finlands 100-årsfirande i Stockholm inför presidenten och sådana här saker, att det är någonting som det är värt att satsa på.
Mm. Men ribban är ju ganska hög där, men Närpes skolmusikkår gör ju annat också. Det är inte bara stora shower, det är inte bara presidenter, utan det är ju vanlig orkesterverksamhet också.
Absolut. Och det finns ju en till nybörjarorkester just nu som så småningom då flyttar upp till den här största orkestern. Och i höst så kommer det att bildas en ny orkester. Så att det är hela tiden nya 9-10-åringar som provar ut vilket instrument som skulle passa dem och som kommer in i den här verksamheten och som går på alla sina instrumentlektioner, sina orkesterlektioner, lär sig sin instrumentteknik, att läsa noter. Så det är ju först och främst en musikskola, men att det är en musikskola där man får vara med om lite andra saker kanske än en skola som inte på samma sätt fokuserar på sådana slags upplevelser.
Mm. Hollywood show alltså i Malax på lördag. Biljetter, finns det sådana överhuvudtaget kvar?
Det finns nog, men nog började ju säljas ganska mycket där här i början av veckan och så här. Vi blev ju förstås väldigt glada över så fina recensioner som fick. Det är klart att det påverkar. Men Pixnehallen är en stor hall, så än så länge ska jag nog tro att man ryms in. Men det är nog säkrast att boka på förhand, absolut.
Mm. Men ryms man inte med nu eller är bortrest eller någonting, så får man ju en till chans senare i sommar.
Ja, på sommaren, alltså 11 juli, så då kommer showen att ge sin Närpes också. För att då har isen smält i ishallen och då ryms orkestern in. Det finns ingen sal i Närpes som en sån här tillställning annars skrymmas i. Så där ryms ju, där kan jag nog nästan lova att alla ryms in. Det blir två föreställningar då också och då blir det väl en 800 som ryms per föreställning.